Men jag ställde rätt så öppna frågor, så att jag började med att fråga, vad är det första du tänker på om jag säger kommunalstrejken 2003? Och då visade det ju sig att det första folk tänkte på var ju inte de här grejerna, hur arga de hade varit eller hur besvikna de hade varit, utan det var sammanhållningen och solidariteten och kampanden.
2023 markerar 20-årsjubileumet för den största strejken bland offentliganställda i Sveriges historia. Under 5 vårveckor 2003 tog Kommunal ut över 80 000 personer i strejk inom olika yrkesgrupper såsom barnskötare, sopåkare, vårdbiträden och vaktmästare. Kristin Linderoth, som har skrivit en doktorsavhandling om strejken, är med mig i Förändra podcast för att diskutera vad som hände då och vad strejken har att lära oss idag. Välkommen till Förändra podcast. Jag som håller i den här podden heter Egil Karlov. Och med mig idag har jag Kristin Linderoth som är arbetslivsforskare, skribent och har varit aktiv inom arbetarrörelsen länge. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Så nyligen så har du ju gett ut en, eller skrivit en rapport om hur äldreomsorgen i Lomma har avprivatiserats. Men det är inte det vi ska prata om.
Nej. Men det är en intressant rapport. Den tycker jag man kan läsa om man vill ha lite inspiration. Kanske om man är kommunpolitiker eller är politiskt aktiv lokalt och vill ha lite inspiration kring vad som faktiskt är möjligt att göra om man har sin äldreomsorg privatiserad och man vill ändra på det, så kan man läsa den rapporten och få inspiration från Lomma kommun i Skåne.
I mean, jätteintressant, verkligen. Men 2020 så doktorerade du då genusvetenskap och skrev en avhandling om kommunalstrejken 2003. Mm. Och sen så har du då gjort om den till en bok, och den har ju blivit väldigt diskuterad och inom arbetarrörelsen inte minst, och inom Kommunal och så vidare. Och det är den som vi ska prata om i dagens avsnitt av Förändra då.
Det är faktiskt inte så att den är omgjord, utan det är samma text, alltså det som texten som jag disputerade på är samma text som boken.
Hur kommer det sig att du liksom kom in på det, att du ville skriva om kommunalstrejken?
Ja, men det var väl lite olika faktorer såklart, men en grej var ju att jag lite grann hade gått och retat mig på rätt länge att ingen hade skrivit om den här strejken, för att den var ju jättestor. Det var ju över 86 000 kommunalare som var uttagna i den konflikten, och den var ju landsomfattande och är ju absolut en av de största strejkerna i offentlig sektor som vi har haft i Sverige. Och jag hade funderat en hel del på det. Varför är det ingen forskare som har intresserat sig för den här konflikten? Jag tänkte väl framförallt kanske då på feministiska forskare eller genusvetare, eftersom ju Kommunal är ett kvinnodominerat fackförbund och man också ramade in den här konflikten mycket med hänvisning till en könsorättvisa i lönesättningen, där man gjorde jämförelser mellan Kommunals då kvinnodominerade yrkesgrupper och mansdominerade yrkesgrupper i industrin. Så jag tror att jag hade gått och tänkt på det där ett tag, att det där borde ju någon skriva om. Och sen så fick jag ju då en möjlighet att skriva den här doktorsavhandlingen, och då tänkte jag att då ska jag välja det ämnet. Så det var väl någon slags specifik frustration över att ingen verkade bry sig om den här jättestora strejken, som ju faktiskt var väldigt omtalad och omdiskuterad på alla olika sätt när den ägde rum, och en allmän kritik som jag hade och har över att jag tycker att klassrelationer är liksom underteoretiserade i mycket forskning idag, och framförallt om när det handlar om ett fokus på arbetares egna erfarenheter och egna upplevelser. Så då tänkte jag att det ville jag bidra, göra ett litet bidrag till och göra någonting åt det. Så därför så valde jag att skriva om Kommunal. Och jag hade också skrivit lite om Kommunal tidigare. Jag jobbade som personlig assistent och jobbade på ett psykiatriboende också under en period när jag var student. Och då fick jag ju vara medlem i Kommunal såklart, och då fick jag hem den här tidningen, medlemstidningen Kommunalarbetaren. Så redan där egentligen var det att jag började tänka att här finns ju väldigt mycket. Kommunal är ju, det är ju kan man säga någon slags, som historikern Lars Ekdahl har påtalat, att Kommunal är som välfärdssamhällets spegel. det är kommunalarna som har byggt välfärdsstaten och de har också stått i centrum för nedmonteringen av välfärdsstaten och de som kanske allra mest har fått känna på det. Så att är man intresserad av, tänker jag också, Sveriges politiska historia och historien om den svenska välfärdsstaten, så blir ju kommunalars berättelser faktiskt väldigt centrala.
Och jag är ju då själv, jag jobbar ju, har jobbat i barnomsorgen jättemånga herrans år. Och både som barnskötare då och nu som förskollärare. Och man känner verkligen att ja, men det som kommer fram i den här boken om dens kraft, den kollektiva styrka som finns hos de som jobbar inom kommunsvängen. Och den här känslan av solidaritet och sammanhållning, att den är så otroligt alltså långt borta liksom. Och jag känner ju verkligen när jag läser att det här är ju väldigt behövligt liksom för oss som sliter i de här verksamheterna, att få se det här och vad som faktiskt händer liksom. Att det är ju på något sätt en potential som finns där, men som aldrig riktigt kommer som vi aldrig får se på något sätt. Mm. Så att jag tycker den har varit väldigt behövlig, och just kanske också det gensvar som den har fått visar väl på att ja, det folk behöver diskutera och på något sätt se vad är alternativet, hur kan vi förändra liksom i idag.
Det du säger om att du känner att det ligger långt borta, det är ju en reaktion som jag har fått från ganska många kommunalmedlemmar som jag har varit ute och pratat om boken för. Att man känner igen, alltså det man säger egentligen är att man känner igen väldigt mycket de problem som beskrivs i boken. Alltså situationen att man har så låga löner, att det är stressigt, att välfärden inte prioriteras politiskt, att ens kunskap inte tas tillvara och så vidare. Alla de sakerna, arbetsmiljöproblem och så vidare, kan ju folk, tycker jag, liksom direkt relatera till. Och sorgligt nog är det ju många som menar att det är ännu värre nu då än vad det var 2003. Och det säger ju också de jag har intervjuat i boken, att tyvärr så har de sakerna egentligen bara blivit värre. Men däremot själva det här som du beskriver med sammanhållningen och kampanden och solidariteten och det som på många sätt präglade den här strejken, att det upplever många då ligger betydligt längre bort. Och det har ju varit flera som jag har träffat som har sagt, jag önskar så att jag hade fått vara med. Och det var någon som sa, jag är avundsjuk på er som är äldre som var med under den här strejken. Och någon som sa, jag önskar verkligen att jag skulle få uppleva en strejk någon gång under mitt arbetsliv. Så att ja, den reaktionen kan jag säga att jag känner igen. Men precis som du säger så är ju potentialen har ju inte försvunnit. Den finns ju naturligtvis fortfarande kvar. Det är bara frågan om hur ska den komma till uttryck och vad ska hända med den.
Jag tänker att du refererar ju också till någon slags ett historiskt sammanhang där, och jag tänker i den här podden, vid första avsnittet, då pratade jag med Lena Eriksson Höjer som är sektionsordförande i Kommunal, och hon pratade ju då om storkonflikten 1980. Mm. Och som på något sätt var på tröskeln mellan liksom den här välfärdsuppbyggnadsfasen där liksom arbetarrörelsen var på offensiven och det fanns hopp om framtiden och det på något sätt pågick en process av att förändra samhället underifrån, att människor blev mer aktiva och involverade och omfördelning av resurser. Och sen kom ju den här nyliberala omsvängningen i samhället, och att där tänker jag att storkonflikten, där var ju också så att säga, kommunalarna gick ju i bräschen för att det blev en storkonflikt, för då var det ju näringslivet och topparna i samhället ville liksom sätta klackarna i golvet och på något sätt stoppa den här omfördelningsprocessen som pågick och etablera en annan ordning som liksom utgår ifrån att vinsterna, det var problemet i samhället, var att vinsterna var för låga, att det var för vi hade det för jämlikt i Sverige, och att det var det vi skulle förändra liksom. Och tack vare den här storkonflikten kan man ju säga att nyliberalismens inträde försenades i Sverige, just att det var under 80-talet så fortsatte det ju vara ganska, eller fortsatte vara jämlikt och så där i Sverige på många sätt och vis, men sen kom ju 90-talskrisen och man kan på många sätt se, vad ska man säga, den här strejken 2003, att det är någon slags reaktion så att säga mot det liksom. Det är mot bakgrund av att från att välfärdsarbetarna en gång framställdes som hjältarna i samhället, så framställdes de sen som den tärande liksom sektorn på något sätt, och att det är liksom mot bakgrund av det som man kan se liksom själva strejken 2003. Vad säger du om det, de tankarna?
Jo, men absolut. När jag gjorde mina intervjuer, jag har ju intervjuat 13 personer i Kommunal, där de flesta befinner sig på lokal nivå i organisationen, alltså på sektionsnivå. Några var arbetsplatsombud under strejken, några jobbade fackligt på heltid eller deltid. Och när jag frågade just det här om liksom bakgrunden till konflikten, så fick jag ju svar som visade att det fanns kopplingar ganska långt tillbaka, egentligen flera decennier tillbaka i tiden, precis som du säger. Att det fanns ju någon slags omedelbara faktorer som handlade om ökande löneskillnader mellan kommunalare, eller genomsnittliga kommunalare och industriarbetare. Det var ökande löneskillnader mellan arbetare och tjänstemän i den offentliga sektorn. Och det var ökad ohälsa och sådär, men de pratar ju också om det här längre perspektivet, att de under lång tid hade upplevt att de hade varit tvungna att stå tillbaka, att de hade förväntats helt enkelt hålla igen och stå tillbaka i lönerörelser, var de som tar det så kallade samhällsansvaret då, att inte ställa allt för höga krav, och helt enkelt att, ja men för dem så hade ju 90-talskrisen aldrig tagit slut egentligen. Man pratar om 90-talskrisen som någonting som hände på 90-talet under liksom ett visst antal begränsade år då. Men för dem så tog den egentligen aldrig slut, därför att väldigt många av de arbetskamraterna som försvann under den tiden för att man skar ner och så, kom ju aldrig tillbaka, så de ersattes ju aldrig. Utan det var ju färre som jobbade, det var ökad ohälsa, och så någon slags känsla också av hela tiden att vara de som, ja, men som man trampar på helt enkelt, för att få då samhällsekonomin i ordning och så vidare. Så jag skulle absolut säga att det fanns orsaker till strejken som gick ganska långt tillbaka, och sen fanns det också mer omedelbara orsaker som hade att göra med liksom lönerörelsen precis innan och sådär. Så att det är både och.
Men jag tänker hela att det handlar om hela det sättet som vi ser, just det där att strejk är så främmande idag, eller på något sätt idén om att vi kollektivt kan gå ihop och förändra samhället. Du är ju inne på det här med individuell lönesättning, att man genomförde det och att Kommunal också var med på det och trodde, alltså, i alla fall ledningen så att säga, drev det, att det skulle vara en strategi för att förbättra för kommunalarna, att de skulle då kunna, alltså det är ju alla möjliga, att man genom att privatisera verksamheterna, genom att ha individuella löner och så vidare, så ska man liksom höja statusen och de ska kunna hitta karriärvägar och det ska bli bättre, och på något sätt att strejken då sker mot bakgrund av besvikelsen av att det här, den vägen har inte fungerat.
Nej, absolut. Det är ju flera som jag intervjuade som nämnde just detta med individuell lönesättning, att man kan väl säga att genom historien så har ju Kommunal provat flera olika verktyg för att få upp sina löner. Och just införandet av den individuella lönesättningen var ju en av de senaste sakerna som man hade gjort då i slutet av 90-talet. Och flera av de som jag intervjuat lyfter ju fram just detta att man från ledningens sida i Kommunal håsade upp den där grejen väldigt mycket och sa att nu, liksom, nu kommer det verkligen bli skillnad, nu kommer det bli ändring. Och sen upplevde man ju helt enkelt att det blev inte den skillnaden, utan det som hände istället var ju kanske då att man snarare att man slutade prata om lön på arbetsplatsen. Så att det fick ju andra effekter helt enkelt. Det fick effekter på kollektivet, på liksom de fackliga förutsättningarna, sammanhållning på arbetsplatsen och så, snarare än att det fick de här ekonomiska positiva effekterna, för det fick det ju inte. Så det är absolut en sån konkret sak som flera lyfter fram, att man hade provat man hade provat olika vägar och de hade inte gett det man hade hoppats, och individuell lönesättning var en synnerligen stor besvikelse. Och det som egentligen kvarstod då, det verktyg som kvarstod, det var strejk. Att många medlemmar såg det på det sättet att nu är det det vi har kvar att testa, så då testar vi det.
Vill du säga något om själva metodologin och hur du har genomfört liksom, studien? Mm. Hur du har tänkt där kring det?
Mm. Man kan väl säga så här att jag ville, och det var också så jag gjorde, att jag började väldigt mycket i intervjupersonernas egna erfarenheter. Så att jag ganska snabbt bokade in ett par intervjuer, och jag hade också bestämt att jag ville intervjua på några olika ställen i landet. Alltså jag ville inte bara vara på en plats, utan jag ville röra mig mellan några olika platser. Jag ville intervjua folk från några olika yrkesgrupper. Jag ville ha inte bara kvinnor, även om Kommunal är ett kvinnodominerat förbund, så ville jag också ha intervjua några män. Så att jag hade ju vissa kriterier, kan man säga, så det var inte helt och hållet slumpmässigt. Men jag började med att göra några intervjuer och hade ju själv ganska mycket mediebilden, kan man väl ändå säga, av kommunalstrejken. Alltså den bilden som förmedlades i media, och inte minst av SVT i det här ganska berömda avsnittet av Uppdrag granskning med Anne Josefsson, där han driver väldigt, väldigt hårt en tes som är att den här strejken stoppades, eller liksom, den tog slut på grund av att Göran Persson, som då var statsminister, ingrep. Och han driver ju också tesen då att det var jättemånga kommunalare som fick sämre löner genom den här strejken. Så det är en väldigt negativt vinklad dokumentär. Och jag visste ju också att några av dem jag skulle intervjua då var liksom kritiska, eller hade varit kritiska mot hur den här strejken avslutades och vad som blev det ekonomiska utfallet av den. Men jag ställde rätt så öppna frågor, så att jag började med att fråga: vad är det första du tänker på om jag säger kommunalstrejken 2003? Och då visade det ju sig att det första folk tänkte på var ju inte de här grejerna, hur arga de hade varit eller hur besvikna de hade varit, utan det var sammanhållningen och solidariteten och kampandan och den potentiella styrkan som fanns i det fackliga kollektivet. Och det fick ju sen, kan man säga, prägla hur jag jobbade vidare med den här studien. Ja, det blev ju liksom ett genomgående tema genom hela boken. Just detta med vad som händer med människor som deltar i arbetskonflikter. Och varför det är så att man upplever den här väldigt starka solidariteten och samhörigheten och känner sig väldigt stark som kollektiv och så. Så att man kan säga att jag började i intervjupersonernas berättelser, och det som de tyckte var viktigt att lyfta fram och det som de berättade om, det utgick jag sen ifrån när jag gick vidare och läste in mig mer. Tittade jag på tidningsmaterial, jag tittade på Kommunalarbetaren, jag tittade på det som idag heter LO-tidningen, som idag heter Arbetet, Kommunals interna tidning Kommunalnytt och en del andra skriftliga källor från Kommunals förbundskontor och så. Men det kom liksom efter, så att jag började intervjuerna och sen rullade det på, så att jag byggde liksom hela undersökningen egentligen utifrån de teman som jag uppfattade som återkommande i intervjupersonernas berättelser.
Och det skiljer sig ju lite då från hur strejkforskning då ofta bedrivs, där man då pratar mer om strejker som organisation och alltså antal personer, pengar och alltså mer hårda saker.
Man kanske kan säga så här att jag har intresserat mig för den typen av resultat som inte handlar om pengar. Alltså helt enkelt, en konflikt har alltid flera resultat. Det som står i löneavtalet är ett resultat. Men det finns också andra resultat som handlar om detta med vad som händer med kollektivet som deltar. Forskning har ju tenderat att inte handla om det i första hand, precis som du säger. Och mycket strejkforskning har ju också handlat om mer globala perspektiv. Alltså man tittar mer på en makronivå. Hur strejker går i vågor, eller hur strejker migrerar, alltså flyttar sig mellan olika sektorer genom historien och så. Och den typen av saker. Och det tycker jag är absolut inte är ointressant. Jag tror ju att båda de nivåerna behövs. Men jag var framförallt intresserad av hur kommunalarna själva hade uppfattat det som de hade gjort. Och jag kallar ju det i boken då för att jag tittar på subjektivitet. Alltså helt enkelt, hur vi förstår oss själva och våra aktiviteter.
Men ur någon slags så här vardaglig, hur man tänker, hur man diskuterar, så säger man så här, men subjektivitet, det är ju, det är subjektivt. Det är inte på riktigt, det är inte hård fakta. Men jag tänker att det är viktigt hur du att liksom lyfta fram att det finns inte olika sfärer. Det finns inte en separat subjektiv sfär som bara är upplevelser och sen en objektiv sfär som bara är liksom materiella ting, utan hur vi lever i en verklighet liksom. Och när man tittar på vad människor säger, så tittar man ju på en och samma verklighet på något sätt liksom. Att det är viktigt, tänker jag, att hur du gör det och hur det tydliggörs liksom, när man kan prata abstrakt i någon slags abstrakt mening. På filosofisk nivå kan man säga att det finns en skillnad, men i det konkreta kampen, när människor kämpar tillsammans, så flyter de där sakerna ihop och det är samma sak liksom.
Ja, exakt.
Och det tänker jag är viktigt.
Ja, nej, men jag håller med. Och där har jag ju valt också att använda mig av andra forskare och teoretiker som när de intresserar sig för klass, intresserar sig för det som man ju då kallar för klassformering. Alltså helt enkelt när arbetare går samman för att kollektivt värna sina intressen på ett eller annat sätt. Alltså helt enkelt att klass är någonting som görs av kollektivet i de konkreta situationerna. Det är ingenting som bara finns på en abstrakt nivå. Det är ingenting som bara handlar om liksom lön eller status eller den typen av saker. Så att jag går ju också i polemik, kan man säga, med ett sätt att se på klass som har varit ganska dominerande i samhällsvetenskaplig forskning under rätt så lång tid nu, där man framförallt tittar på sånt som är objektivt så att säga, och går och mäta då, som lön och sådana saker. Medan jag är ju intresserad av klass som relation. Alltså att klass är ju någonting som händer i relation mellan olika kollektiv. Det är så klass blir till. Och det är också någonting som människor själva är delaktiga i, att både göra, återskapa, men också förändra, utmana och möjligen avskaffa. Och det sättet att liksom ta sig an klass tycker jag ju då går väldigt väl ihop med att man faktiskt tittar på liksom sådana här konkreta situationer. När går människor samman för att försöka förändra? När blir den här solidariteten och sammanhållningen faktiskt möjlig? Och jag, precis som du säger, detta med att det, jag tänker att det är någon slags, det är någonting som kapitalismen gör med oss, att vi tänker på samhället som olika sfärer. Ekonomin är en sfär, politiken är en sfär, sen har vi media, det är en sfär. Men så är det ju naturligtvis inte, utan allting hänger ju samman, allting genomsyras egentligen av allting annat. Och det kan ju låta superflummigt att säga så, men jag menar egentligen att det andra är, det är snarare flummigt att jag tror att man kan dela upp saker på det sättet i olika fack. Så att utifrån en marxistisk förståelse, en dialektisk förståelse, så är det ju så att allting påverkar ju hela tiden allting annat. Så det är väldigt mycket, som du säger, detta med hur saker hänger samman. Och jag tänker att om man tittar bakåt i historien på konkreta exempel på klasskamp eller när människor överhuvudtaget har gått samman för att förändra saker, så har det ofta handlat både om materiella villkor och om värdighet, kamp för värdighet, kamp för erkännande, rättvisa. Rättvisa har inte bara handlat om pengar, det har också handlat om många andra saker som är svåra att ta på. Ibland så beskriver man ju det där som att arbetarrörelsen kämpar för eller har kämpat för både bröd och rosor. Och det kan man väl säga sammanfattar egentligen min bok ganska bra, att för kommunalarna så handlade det om både bröd och rosor. De ville höja sina löner, det var därför de gick in i den här strejken. Rent formellt handlade kraven om löner. Det tenderar ju de flesta strejker att göra, också för att det är det man får lov att strejka om. Men när jag frågade var och en varför var det viktigt med den här strejken, så svarade de ju saker som: vi ville bli sedda. Vi hade länge känt oss osynliggjorda, vi hade känt oss lågt värderade. Och då menar de inte bara i pengar, utan de menar också som arbetare, som människor, som liksom samhällsmedborgare. Och gör ju också en koppling, de jag intervjuat gör också en koppling mellan hur kommunalares arbetsinsatser värderas och hur välfärden som samhällssystem värderas. Så att när jag till exempel frågade någon hur tycker du att det känns att kommunalare har så låga löner? Då svarade hon, jag tycker det är för sorgligt att vi inte värderar äldre och barn högre i samhället. Så att det där är också ett sätt som saker hänger ihop, tänker jag, att de som strejkar är ju inte ett kollektiv som är helt separat från de som är beroende av välfärden, utan i viss utsträckning är det ju samma individer. Men om man lyfter det till en högre abstraktionsnivå så är det ju också samma kollektiv på något sätt.
Och när du pratar om, ja, men just klass och marxistiska perspektiv och sådär, och just att då pratar man ju ofta om just kollektiv, att klass är liksom alla arbetare. Det blir så stort och så abstrakt. Och det du gör är ju att du tittar på att det här är individer som tänker och säger saker. Och det konkretiserar ju att man kan se klass, att det är någonting konkret som finns där på en individnivå. Det är inte bara något som man kan diskutera på en teoretiskt, liksom abstrakt nivå, men att jag tänker att båda de delarna behövs, därför att individerna, speciellt liksom kommunalare, har inte så mycket makt som individer. Det har varit en återvändsgränd att tro att vi kan liksom göra karriärvägar och genom privata förskolor eller individuella löner och så vidare, att vi på individuell nivå ska kunna förändra samhället. Utan det är ju först när vi agerar som kollektiv, då händer det, då förändras saker och ting, och det blir tydligt på något sätt. Klass är ingenting som bara... Det är ju det där som du är inne på, det här görandet. Mm. Att när människor börjar agera så tydliggörs potentialen i att vi har den här klassuppdelningen, och det finns olika villkor, och vi har olika position i samhället som gör att när väl kommunalarna går ut i strejk, då händer det en massa grejer.
Ja, exakt, och det är väl därför egentligen som jag tycker att just arbetskonflikter är så intressant att studera. För att man kan ju också gå ut och fråga folk, tycker du att du är arbetarklass? Hur har du det ekonomiskt och socialt i din tillvaro? Så alltså man kan tillfråga var och en som individer. Och det är på ett sätt är det ju det jag har gjort. Jag har inte gjort några gruppintervjuer. Jag har ju tillfrågat var och en som individer. Men eftersom ämnet för intervjuerna har varit den här kollektiva händelsen, den här strejken, så hamnar fokus ändå någon annanstans, precis som du säger, på vad händer när människor går samman och när man så att säga ruckar på det som är det vardagliga. För det är det där som är så speciellt med arbetskonflikter, att de kan ju pågå ganska kort tid. Under kommunalstrejken 2003 så valde ju Kommunal en strategi som man kallar för rullande eller hoppande strejk, som handlade om att man ville då från ledningens sida att påverkan på allmänheten skulle bli mindre, så att istället för att ha ute alla kommunalare över hela landet i strejk under 5 veckor så valde man att flytta den. Så att på ett ställe så var några uttagna kanske 2 veckor, och sen så fick de gå tillbaka till arbetet, och sen så var det några andra som var uttagna på något annat ställe och så vidare. Så att det här handlar ju inte om egentligen en särskilt lång tidsperiod för var och en. Det kanske är 1 vecka, det kanske är 2 veckor. Men ändå är det så att detta med att en strejk så tydligt bryter vardagen. Alltså det är en helt annan form av social aktivitet än lönearbete som man plötsligt då hamnar i. Så finns det... Är det liksom mer sannolikt att det sker förändringar i hur man ser på sig själv, hur man ser på samhället, hur man ser på sitt arbete, sin arbetsplats och så vidare. Så det är som att en strejk bryter vardagen. Det skapar nya möjligheter, det skapar nya behov. Det blir ju till exempel mycket tydligare att människor är beroende av varandra. Därför att det är ju hela grunden i en framgångsrik strejk. Om några säger nej, nu skiter vi i detta och går tillbaka och jobbar, vi vill inte vara med längre, nej, då faller ju alltihop. Så att det blir väldigt tydligt att man är beroende av varandra. Det blir tydligt att det finns en potential i det fackliga engagemanget och i det fackliga kollektivet. Och det öppnar liksom för förändringar i självförståelse, men också förändringar då, i förståelse av världen runt omkring. Apropå det här med hur kapitalismen delar in saker i olika fack, så är det ett tydligt exempel på det, tänker jag, att man har å ena sidan har man sitt arbetsliv, och sen så har man sin fritid med sin familj och sina vänner, och sen har man sitt fackliga engagemang. Det är liksom en annan tårtbit. Men under en arbetskonflikt så beskriver ju då de jag intervjuat hur allt det där smälter samman på ett nytt sätt. Ja, dels jobbar man ju inte på sin arbetsplats, men man jobbar ju istället, kan man säga, med att organisera strejken. Och allt det tenderar liksom att ta över hela tillvaron. Så att det är flera som beskriver det, att ja, men det kändes som att man varken åt eller sov. Men det gjorde ingenting, för att det var så roligt att hålla på med detta. Och man gick helt upp i detta. Och några beskriver hur de hade barnen med sig och barnen fick sova över på fackexpeditionen på natten för att det fanns inte riktigt någon tid att åka hem och så. Så att, jo, det som vanligtvis man ser som kanske helt separata olika delar av tillvaron blir ju på ett annat sätt en helhet under en strejk. Och sen uppstår det såklart en ny slags vardag under strejken. Man har rutiner som man behöver förhålla sig till och arbetsuppgifter ska göras och sådär. Men jag tycker att det där är väldigt intressant, att det kan krävas så, det kan handla om så korta tidsperioder för att de här sakerna då faktiskt ska börja hända i människor och mellan människor.
Jag tänkte att du kunde prata lite om själva strejken, vad som hände. Det börjar ju med, du beskriver ju hur man börjar med att, vad ska man säga, mer av gräsrotsaktivitet inför strejken. Mm.
Ja, men man kan ju säga att strejken, de processerna som jag pratar om när jag säger att det skedde förändringar i hur man såg på sig själv och hur man såg på samhället och på facket och på yrkesgruppen och sådär. De processerna började ju inte den dagen som första varslet trädde i kraft, utan det är en viktig poäng också i boken att de processerna började ganska långt innan, alltså redan under året innan i alla fall. Där det var ett hårt tryck underifrån i organisationen från Kommunals medlemmar uppåt då mot ledningen att man ville se offensiva krav i den här avtalsrörelsen. Man hade ju i det tidigare löneavtalet, alltså det som då gällde så att säga när man inledde den här processen, där hade man haft ganska högt satta målsättningar om hur man skulle närma sig industriarbetarna lönemässigt. Och det såg ut då på hösten 2002 som att det där skulle inte alls komma att bli verklighet. Och därför så hade man också ganska högt ställda eller offensiva krav i den avtalsrörelsen där på hösten 2002. Och när jag säger högt ställda så är det alltså inte någon värdering från min sida, utan det säger jag väl egentligen utifrån vad Kommunal har brukat kräva, vad andra förbund hade krävt och sådär. Men det var ju en liksom väldigt intensiv uppladdningsprocess och de som jag har intervjuat, de har ju beskrivit det här hur de började med utåtriktade aktiviteter redan under 2002. Och det kan handla om att man var ute och samlade in namn på stan till stöd för kommunalarnas lönekrav. En del ordnade demonstrationer utanför kommunfullmäktige. Några tog sig in på ett kommunfullmäktigemöte och tog sig upp på scenen inför alla kommunpolitikerna och liksom helt enkelt krävde väldigt konkret och fysiskt att de skulle bli lyssnade på. De hittade på olika slagord, de hittade på olika, alltså en hel del av detta kom ju uppifrån, de här strejkjackorna till exempel, där det stod "Vi tar fighten", som ju blev den här sloganen för hela strejken. De kom ju uppifrån från Kommunals förbundskontor. Men det skedde också ganska mycket på det lokala planet där man kunde göra på ett sätt på en ort och sen kunde man göra på ett annat sätt på en annan ort utifrån vad som man väl bedömde liksom passade lokalt. Så att det var mycket kreativa, utåtriktade, aktivistiska praktiker som präglade uppladdningen inför strejken, men också själva strejken. Det innebär ju också att under hela den här uppladdningstiden så ökade ju också kommunalares förväntningar på vad den här strejken, när den väl bröt ut, vad den skulle kunna ge. Och det är någon som jag har intervjuat som beskriver hur hon jobbar som lokalvårdare på en skola, och hon beskriver hur hon var ganska skeptisk när det började prata om strejk, för hon tänkte, men strejk, liksom, vad är det? Hon hade aldrig varit med om någon strejk. Hon tänkte, kan det verkligen ge någonting? Kommer det inte bara bli mer jobb för oss som jobbar som lokalvårdare, att vi får ta upp all den här skiten sen som eleverna då har liksom skapat medan vi är borta och sådär. Men hon beskriver just hur hon tillsammans med sina fackliga kamrater, när hon upplevde att andra var ganska peppade och hade höga förhoppningar på det här, så höjdes ju också hennes förväntningar. Så att ju mer hon var med i de här förberedande aktiviteterna och var med och liksom riggade den här konfliktorganisationen, ju mer positivt inställd blev ju hon. Och sen när det väl strejken bröt ut så var ju hon en sån person som åkte runt och besökte andra som stod strejkvakt och tog diskussioner med någon som funderade på att bryta strejken och gå tillbaka och jobba och sådär. Så att den där liksom processen, den börjar ju långt innan. Den äger inte bara rum under de här 5 veckorna som strejken pågick. Och det handlar väldigt mycket om det utåtriktade arbetet. Och det där är också en viktig poäng, att strejker i välfärd och strejker i offentlig sektor, men specifikt då inom välfärden, de fungerar ju lite annorlunda än om man strejkar i privat industri till exempel. För att det är ju inga vinster som sinar. Det är inte så att arbetsköparna drabbas ekonomiskt. Utan snarare kan det ju funka tvärtom, att man sparar faktiskt pengar. Det ser bättre ut i budgeten för att man inte har behövt ha liksom olika utgifter. Så att då behöver man ju ha andra metoder. Och eftersom mycket handlar om att få allmänheten på sin sida och få med sig folk, att folk ska liksom tycka att ja, men det är ändå rimligt att de genomför den här strejken, för de behöver få igenom sina krav. Då behöver man ju också nå folk, och det gör man ju mycket på gator och torg genom att vara ute och synas. Så det handlar inte bara om att stå och strejkvakta utanför sin egen arbetsplats, utan det handlar ju också mycket om demonstrationer och olika typer av liksom happenings. Det var några som ordnade en mänsklig kedja genom hela stan och gjorde vågen tillsammans. På ett annat ställe så hade man cykelstafett där man cyklade genom liksom hela sitt län då, med någon budkavle, och lämnade över den till nästa person och nästa person. Man hade skyltar, man stod kanske ställde sig mitt i en stor korsning, och så hade man skyltar där det stod liksom tuta. Om du stödjer oss, tuta för högre löner. Så att det var ju en period av väldigt mycket, kan man väl säga, facklig kreativitet. Och samtidigt som all den här fackliga kreativiteten pågår, så byggs det också upp förväntningar på vad den här konflikten ska kunna ge för typ av utfall. Och de förväntningarna höjs ju liksom efterhand. Så att det kommer att kännas mer och mer realistiskt att faktiskt få igenom de här ändå i relation sett då ganska högt ställda lönekraven. Och det är ju någonting som såklart sker i relation till allmänheten, att de kände att de fick mycket uppbackning och mycket liksom hejarop från allmänheten, men som också händer i interaktionen kommunalare emellan i det här praktiska arbetet med att organisera och genomföra strejken.
Du lyfter ju fram en paradox där, i att man tänker sig att en strejk är passivitet, i att man inte går och jobbar, så att säga, man är inaktiv. Men i själva verket så beskriver du ju strejken som extra mycket aktivitet då. Mm.
Exakt, och det vet jag att den här kvinnan som jag intervjuade, som jag nämnde tidigare, som var lite skeptisk i början, hon hade ju också den där bilden av strejk. Jaha, är det liksom att man bara sätter sig ner ungefär och så gör man ingenting? Som jag tror hon tar som exempel när man hade någon sittstrejk i skolan eller så. Men det är ju faktiskt raka motsatsen, för det är ju en förhöjd aktivitet. Och det handlar ju också om att den vanliga fackliga, vardagliga fackliga organisationen är ju inte riktigt inställd på strejk. Den är ju inställd på förhandling och samverkan och alla de här sakerna som man gör. Så den ska ju också ställas om till att bli då vad intervjupersonerna kallar för en konfliktorganisation som man behöver rigga. Och det är ju ett jättestort arbete. Och det tycker jag också är en viktig poäng, att det är mycket, alltså, ibland liksom tycker jag när man skildrar strejker, kanske framförallt i populärkultur och så, men till viss del kanske också i viss forskning, att det framstår som att saker bara händer väldigt spontant. Och det kan man ju säga att de gör på det viset att vissa processer är ju självförstärkande. Så att om en process väl har kommit igång, som till exempel det här med ökade förväntningar, så tenderar ju de att öka ännu mer om man fortsätter liksom att göra de sakerna som man gör. Men själva görandet är ju helt centralt här. Alltså någon ska ju sätta upp strejklapparna. Någon ska ju stå och på torget och ha på sig strejkjackorna och genomföra de här demonstrationerna. Någon ska ju organisera. Vilka ska stå strejkvakter var? Var är det, behövs det kanske extra insatser? Var behöver vi ha de här riktigt stabila kommunalarna som kan stå pall om det skulle komma någon och liksom mucka gräl eller så? Någon ska ju bre alla smörgåsarna på morgonen som man sen ska köra och dela ut till strejkvakterna under dagen, och så vidare och så vidare. Så att det är väldigt mycket aktivitet, men det är också väldigt mycket ett omsorgsarbete som pågår under konfliktens gång, att man behöver ju ta hand om varandra. Och det är ju mycket den typen av arbete som kvinnor ofta utför och som ofta osynliggörs, inte minst detta med att ordna matsäck och den typen av grejer. Men som ju de jag har intervjuat beskriver som att det fick en annan betydelse under konflikten. Under konflikten så blev det jätteroligt att stiga upp 4 eller 5 på morgonen, gå till fackexpeditionen och stå och bre ostfrallor i kanske 2 timmar. För att man gjorde det ju i det här syftet. Alltså syftet var strejken. Syftet var den här gemensamma kampen. Så att aktiviteter som annars är rätt så kanske tradiga och väldigt lågt värderade. De fick en annan betydelse för att de skedde i en annan kontext, i ett annat syfte, och alla var med och man hjälptes åt och så. Så att det är mycket omsorg, och det är såklart mycket relationer som skapas under en sån här konflikt som kanske inte skulle ha skapats annars, eller åtminstone hade tagit längre tid att få till. Och detsamma gäller ju det här med kunskap, att folk beskriver ju att de lärde sig mycket om det fackliga arbetet. Någon slags snabbkurs i att vara facklig, eller som en studiecirkel i att vara facklig. Där man ju både lär sig förvärva sådana kunskaper som man kanske skulle ha förvärvat ändå i det vanliga fackliga arbetet, fast det går mycket snabbare under den här väldigt intensiva, tillspetsade situationen. Men också att man får den typen av kunskaper och insikter som man kanske inte skulle ha fått i det vardagliga fackliga arbetet, utan som kanske till och med står lite grann i konflikt eller i motsats till hur det vardagliga arbetet fungerar.
För mig så är det ju extra kul att läsa just om de som barnskötarna då, som strejkar, eftersom det ligger mig nära liksom. Och jag kan verkligen känna igen mig i det här, att vi jobbar ju utifrån en känsla av att vi har så mycket ansvar för de här barnen, och att man vill liksom hålla god min inför föräldrar, och man vill liksom, det är så mycket mer än ett jobb, det är liksom ett kall, och man är så engagerad och man brinner för de här barnen och så vidare och så vidare. Och sen just det här hur de beskriver då skillnaden då, att gå till sin arbetsplats men att stå utanför då och vara strejkvakt, och så passerar barn och föräldrar och så ska man bara stå utanför liksom och sabotera på något sätt liksom. Det var väldigt intressant liksom. Och det är ju någonting som jag tänker så här, som förskoleupproret då, som är en sån stor Facebookgrupp liksom, de har ju verkligen så här, driver ju det hårt att så här, men vi måste så här, sluta hålla god min liksom. Och det är väl verkligen det det blir verkligen sånt förändrad roll där verkligen för de här barnskötarna då, att gå från att vara den här goa barnskötaren då som tar emot barnen och som finns där och som kämpar och sliter liksom, och sen att man står där utanför. Och just det blir så motsägelsefullt där, när man å ena sidan, som du säger, man har så här rullande, så man tar inte ut alla i strejk, utan man ska försöka hela tiden, man ska behålla allmänhetens stöd då, genom att man ska inte skapa så mycket kaos, samtidigt som man jobbar ju för att stoppa strejkbryteri och för att strejken ska vara så effektiv, så det blir en så väldigt självmotsägelse i alltihopa.
Jag tänker på det här som du nämnde nu med specifikt då barnskötaren Sofia, som ju berättar om det här med hur barnen var inne och stod och vinkade till dem i fönstret och de stod utanför, och hur jag tycker bara den liksom korta berättelsen från henne om hur de försökte hantera det. Hon säger att å ena sidan så är man ju människa och man har ju en relation till barnen även när man inte jobbar. Å andra sidan försökte vi stå lite så att de inte skulle se oss. Alltså där finns ju en, jag skulle säga att det finns ändå en viss smärta i den berättelsen. Men det hon kommer fram till är ju ändå att hon tycker att det var helt rätt att strejka, och hon var övertygad om att det behövdes och sådär. Men det är ju någonting speciellt såklart med att strejka i jobb där man har ansvar för andra människor och man utför olika typer av omsorgsarbete. Och en sak som jag tyckte var intressant, det var ju att det var inte bara de som jobbade i barnomsorgen eller de som jobbade på som vårdbiträde eller jobbade i sjukvården som pratade om det här med omsorg, eller som liksom hade en förståelse av sitt eget arbete som att det i grunden handlar om att ge omsorg till andra människor, utan det, så resonerade ju också hon som jobbar som lokalvårdare på en skola, eller han som jobbar som vaktmästare på en skola, som ju beskrev hur en stor del av jobbet handlar om att se alla elever, snacka med eleverna, veta namnet på alla. Alltså det handlar inte bara om att göra reparationer i hans fall till exempel, utan det finns också omsorgsaspekter av det. Och det här som du var inne på nu liksom, hur det blir någon slags förändring i rollen, att man är den här som bara så ställer upp och håller god min och så. Det har ju tidigare forskare tittat på, framförallt när det har handlat om sjuksköterskor. Det är en forskare som heter Linda Briskin som har beskrivit det som händer med dem under kollektiv kamp, som politisering av identiteten som sjuksköterska eller omsorgsarbetare. Som är liksom att man går från att kanske känna att ja, men så här, det schyssta och ansvarstagande, det är att bita ihop och hålla god min och streta på och tänka på andra i första hand, till att börja se det som att ställa krav, ta kampen, gå ihop, det är också att tänka på andra. Alltså det finns ingen motsättning nödvändigtvis mellan att tänka på sig själv och att tänka på andra, om man har en analys om att liksom hela välfärdssystemet och även de som är beroende av välfärdstjänsterna vinner på att de som jobbar i välfärden har bra villkor, har liksom bra löner och så vidare. Men där hon då ju tittar på liksom väldigt tydligt kvinnodominerad yrkesgrupp, som också kan hänvisa mycket till att de har hög utbildning och det är liksom ett professionaliseringstänk och så. Så de som jag har intervjuat, de vänder sig mer mot en ordning där ja, men till exempel då brist på högre utbildning innebär att man bara ska hålla käften och hela tiden streta på. Så att det finns ju liksom både en, det är både någon slags uppror mot en könsordning, att kvinnodominerat arbete ska utföras till skitlöner och under vilka villkor som helst. Men det är också en, ett uppror mot en klassordning där man förväntas vara den som ska stå tillbaka och streta på och inte göra väsen av sig för att man är lägst ner i någon slags statushierarki på arbetsplatsen. Så det tycker jag också är väldigt intressant med liksom hur de förhåller sig till båda de aspekterna hela tiden när de berättar om strejken.
Och jag tänker att det blir ju en motsägelse där när vi tar ansvar för en massa saker här och nu, vilket leder till, tänker jag, att verksamheten kan spara och spara och spara. Alltså att vi genom att offra vår hälsa håller igång saker och ting. Liksom. Att tack vare att vi sitter på vår fritid och gör saker och ting och liksom just gå med på sådana stressiga situationer. Alltså i längden så leder ju till en dålig verksamhet som går ut över barnen på massa olika sätt och vis. Så att det är just det att vi skulle ju behöva ta striden här och nu för att ta ansvar. Att vägra ta på oss allt det där liksom som vi gör. Och det är det som är svårt.
Ja, och jag tänker precis det du sa nu. Det är ju nästan identiskt med det som Lena, som jag har intervjuat, som ju jobbar som vårdbiträde och var sektionsordförande. Hon säger ju precis det där att ingen av oss vill väl ha liksom en välfärd där folk har taskiga villkor och jättelåga löner. För att förr eller senare så går det ut över alla. Och jag tror att skötaren Anders, som jag intervjuat, han pratar också om det där, att förr eller senare så kommer ju konsekvenserna. Så de vänder sig väldigt mycket mot det där sättet att tänka att man skulle vara ansvarslös och egoistisk och självisk för att man går ut i strejk i välfärdsverksamhet. Utan de menar ju snarare att ta ett samhällsansvar kan ju vara att man kämpar för att kunna leva på sin lön, att man kämpar för en bättre välfärd med bättre kvalitet, att vissa värden får stå i centrum i samhället och så. Och jag tänker att om man tittar globalt nu så har det under de senaste åren skett ganska många strejker i välfärdsverksamheter. Det har ju varit jättestora lärarstrejker i USA till exempel. Det har varit liksom strejker i många olika länder och typer av välfärdsverksamheter. I Storbritannien nu så pågår det ju vad man ändå får lov att kalla för en strejkvåg. Bland inte minst de som jobbar inom liksom, offentliga public services. Alltså som de som kör tåg och jobbar med tågtrafik och även sjukvårdspersonal och postanställda har ju varit ute och så. Där de ju precis också använder den typen av argumentation att ja, vi kämpar för löner som vi kan leva på, det är ju jätteviktigt, men vi kämpar ju också för att de här verksamheterna ska kunna fortsätta och bedrivas med någon slags nivå eller på någon slags rimlig nivå. Så det är ju helt enkelt detta med att ifrågasätta den här traditionella uppdelningen mellan att bry sig om sig själv och bry sig om andra. Och som jag tänker också att de som ledande politiker och så är ju ganska bra på att prata om det som att det är helt olika människor. Som i Storbritannien nu så är det ju mycket så, hur drabbar de här tågstrejkerna allmänheten? Hur drabbar det vanliga människor som har det tufft och de ska kanske åka på julen och hälsa på släktingar? Och så säger ju liksom fackets svar på det är ju så här, ja men de har ju också de här jobben. Alltså de vanliga människorna har ju också välfärdsjobben. Och vi som har de här jobben är ju också vanliga människor som ska resa. Alltså att man hela tiden pekar på att det är en helhet. Det är inte en massa miljoner olika intressegrupper. Utan det i stort handlar det om liksom samma typ av människor med ungefär samma intressen av att de här välfärdsverksamheterna ska funka helt enkelt. Men jag tänkte på det du sa innan bara, för det glömde jag kommentera, det här med att det är lite motsägelsefullt att man har den här rullande hoppande strejken, att man ska liksom spara eller värna allmänheten då genom att de inte ska drabbas, och samtidigt är man ju helt beroende av att de ska drabbas, för det är ju det som ska göra att de riktar sin ilska mot de politiska arbetsköparna och liksom, får dem att bli mer benägna att tillmötesgå kraven och så. Att det där var ju någonting som Kommunal, tror jag, kämpade mycket med, hur de skulle få ihop det där. Och flera av dem jag har intervjuat uttrycker ju också mycket kritik mot den där strejkstrategin. De tycker ju att man skulle ha gått ut hårdare, att man skulle ha tagit ut fler direkt eller låtit folk vara ute i strejk. Alltså att man helt bara skulle lagt till fler och fler, vet jag att Lena då säger, som jag har intervjuat, att istället för att låta folk gå tillbaka efter 2 veckor så kunde man ju bara tagit ut fler efter 2 veckor, så att man liksom hela tiden ökade. Så det finns ju många sådana liksom kritiska uppfattningar, och kanske också lite grann vilka yrkesgrupper man tog ut då. Så det där är ju verkligen, det var ju också en stor diskussion efteråt. Det var ju en del, kan man säga, i debatten som följde efter strejken. En sak handlade ju om att den avslutades ganska abrupt. Det var liksom annonserat eller varslat om sympatiåtgärder från Seco och Transport, och de hann aldrig träda i kraft därför att Kommunal kom överens då, man skrev ett nytt avtal innan sympatiåtgärderna hann träda i kraft. Så det var ju en diskussion, varför blev det så abrupt, kunde man inte ha låtit den fortsätta längre? En annan diskussion var ju detta just med strategin med rullande hoppande strejk, var det effektivt eller hade det funnits andra sätt att göra som hade varit mer effektiva? Och sen såklart var ju diskussionen om själva löneavtalet och vilka grupper som gynnades och vilka som missgynnades och vad man egentligen fick ut och så, var ju liksom en tredje del i den diskussionen.
Men jag tänker att det är en lite märklig rädsla som på något sätt uttrycks i hur liksom Kommunals ledning väljer att agera där. Just att man är så rädd. Men även hos de här som du pratar med, att det finns den här rädslan. Vad ska folk säga? Och att det på något sätt känns så helt grundlöst. För när man då gör opinionsundersökningar så visar det sig att stödet är ju liksom massivt för strejken. Och det är liksom, ja, det gör det lite märkligt liksom att man går runt med en sorts obefogad rädsla för allmänheten som egentligen verkligen bara önskar. Det känns som att det är så många som bara önskar, tänk om de kan ta strid någon gång liksom. Tänk om vi kan gå ut och strejka liksom. Och varenda människa förstår ju att de som jobbar inom den kommunala sektorn har ett jättetufft jobb och att de har låga löner liksom. Det känns som att det finns en så stor konsensus, och ändå så finns det en sån rädsla liksom, för allmänhetens dom på något sätt.
Ja, men jag tror alltså det där handlar väl om många olika saker, men jag tänker att en grej är ju såklart att man tänker, ja, nu har vi det här stödet, men vem vet vad som händer om vi strejkar en vecka till, då kanske vi inte har det längre. Alltså så att man liksom hela tiden ja, men det är oro för framtiden hela tiden på något vis, och så närmade man sig sommaren och vad händer då och så. Men jag tror att de kommunalarna som jag har pratat med som var ute liksom, de var ute på gator och torg och de stod utanför sina arbetsplatser. De beskriver ju några att de var oroliga. Någon säger ju, det är ju jättehemskt, som säger, jag var rädd att folk skulle komma och spotta på oss när vi stod utanför förskolan. Men det blev inte så, säger hon ju, men hon hade den oron. Och någon annan som kände jättemycket skuld gentemot patienterna på sjukhuset. Men som ju också liksom under uppladdningen och under strejkens gång och med allt pepp och stöd som de fick när de stod utanför, så ändrar hon ju den uppfattningen och kommer att tycka att det vi gör är rätt och så. Men jag tror att de som var ute på gator och torg på marken, de upplevde nog mer att de hade folks stöd, för att det var liksom det de såg. Folk kom med vatten och mackor till dem och folk liksom dunkade i ryggen och ni gör det bra och kämpar på och så. De tyckte de hade stöd, och flera av dem verkar knappt minnas faktiskt detta med att vissa andra LO-förbund ju, eller LO-förbundsledningar ju var ute och kritiserade den här strejken och menade att Kommunal gapade över för mycket och att det riskerade samhällsekonomin, och man menade liksom det gick ut över, utanför LO-samordningen och så. Så det fanns ju också en sån diskussion inom fackföreningsrörelsen, men de jag har pratat med verkar liksom knappt komma ihåg det, utan det de kommer ihåg är mest att där jag var, där tyckte folk att det vi gjorde var bra. Och det menar de väl gällde både fackligt aktiva i andra förbund och folk på stan generellt. De kände ett stöd. Trots att det ju aldrig var någon sådär större solidaritetsmanifestation eller, alltså det var ju inget organiserat stöd på det sättet. Det tycker jag är viktigt att säga också när man, just när man, när det handlar om detta med utfallet, det ekonomiska utfallet och så, att, att det var ju aldrig så att, att det blev, jag menar, några organiserade stora solidaritetsyttringar, men däremot i det här vardagliga, att folk gick förbi och hejade och folk svarade i de här opinionsundersökningarna att de stöttade kraven och så vidare, så var det ju så att det fanns ett stort stöd, absolut.
Men jag tänker att något som bidrar till, till besvikelsen, tänker jag också, är att just när det äntligen är dags för andra grupper att visa sin solidaritet, var det Seko och några
Seko och Transport
som då ska gå ut och stödja, då blåser man av liksom, när, istället för att liksom verkligen visa ett bredare stöd och liksom sådär, då, det är då man backar ur, och det tänker jag också, ja, det framstår kanske som lite antiklimax där då, att man inte går och där tänker jag att något som är genomgående i din text är just också det här skillnaden mellan fackförenings liksom byråkratin och ledningen och de vanliga medlemmarna liksom på gräsrotsnivå. Du gör ju studien utifrån ett liksom mer underifrån perspektiv liksom, men att och som också kommer in i det här liksom, alltså som man kanske kan se som en följd just av att man har, vi har jättestarka fackföreningar i det här landet, men de har strejkkassor, de har en organisation för att kunna utöva makt, men de gör aldrig det liksom, utan att, och att det kan ju vara att man kan se på något sätt det som händer, där du just beskriver det här att de som jobbar inom handeln liksom stödjer väl strejken, men handels liksom ledning gör det inte liksom, vilket ju blir märkligt liksom, och att LO inte verkligen mangrant backade upp kommunalarna här, utan man tycker att ja, men nu stör ni den här samordningen och ni får inte gå före liksom industrin och så vidare. Det visar ju på något sätt med problem inom fackföreningsrörelsen, med en just det demokratiska inflytandet underifrån i fackföreningarna liksom. Vem tillhör facket egentligen? Är det medlemmarnas fack eller är det liksom ledningens fack liksom?
Det tänker jag är ju en central aspekt också av detta med å ena sidan liksom uppladdningen inför strejken och den här förhöjda aktivitetsnivån och de ökade förväntningarna och att det kom att kännas realistiskt att få igenom kraven, men också att det föddes en massa andra förväntningar och visioner om hur facket skulle kunna fungera när det är som bäst, alltså mer aktivistiskt, mer lokalt förankrat, starkare sammanhållning, att man liksom går samman för att kämpa för ett ganska radikalt mål och sådär. Alla de sakerna, och sen å andra sidan då det här väldigt abrupta avslutet där ju det inte var så att de liksom lokalt aktiva hade ju ingenting att säga till om i det, utan det är ju, ordningen är ju sån att det är förbundsstyrelsen som fattar det här beslutet i slutändan om att man ska bryta strejken och teckna avtal. Och det är ju också något som flera av dem jag har pratat med, även ju en som jag intervjuade som jobbade på förbundskontoret under strejken, pratar ju också om det där, att man bygger upp de här väldigt höga förväntningarna och sen blir det väldigt svårt när man då avblåser den här strejken, därför att då är folk så inne i det där och förutsätter ju att man ska fortsätta tills man har fått igenom det man har krävt och så vidare. Och det där skiljer ju sig naturligtvis från strejker som är helt igenom självorganiserade, alltså där man så att säga, det är de som strejkar som både fattar beslut om att strejka och som också fattar beslut om när man ska sluta strejka, för att uttrycka det enkelt. Och så funkar det ju inte här. Och det är klart att det också påverkar mycket känslan av besvikelse, för det är ju en av liksom teserna som jag driver i boken, är ju att till skillnad från vad Janne Josefsson då ville hävda i Uppdrag granskning, så menar jag ju att besvikelsen som fanns hos många handlade ju inte bara om att löneavtalet inte blev så som man hade hoppats, utan det handlade ju också om att den här strejken, med den här ökade synligheten för kommunalarna, med den här starka sammanhållningen, med den fackliga aktivismen, alla de här sakerna hade ju också kommit att få en slags värde i sig själv. Alltså helt enkelt, det var en tillvaro som många tyckte var rätt så stärkande att befinna sig i. Och en av dem som jag intervjuat, Aina, barnskötare, hon beskriver ju, hon fortfarande minns var hon befann sig när hon fick samtalet. Jag tror hon säger att hon stod på Åhléns och så ringde någon och sa att imorgon så ska ni gå tillbaka till jobbet. Och hon säger att jag förstod inte vad de sa till mig, för att det kändes så ofattbart att nästa dag så skulle allt bara återgå till det vanliga. Och hur skulle jag berätta det här för de andra och hur skulle de ta det och så. Så att det är ju just de här väldigt starka minnen av var man befann sig när man fick veta att det var slut, tycker jag också är ganska starka berättelser. Och de beskriver så här hur det kändes som luften gick ur en och det var som en stakal på en ballong och så. Så att det är ju, kan man ju säga, är ju, det är den andra sidan liksom, av den här nästan euforiska känslan av att det här kommer vi fixa och det här kommer vi få igenom. Och sen så kommer det här som någon slags antiklimax. Och som du säger också då, kanske att det också påverkade att man såklart hade de här sympatiåtgärderna som var, man väntade som skulle komma, och så fick de aldrig träda i kraft och så. Och det sätter ju såklart fingret på detta med liksom, ja, men man är väldigt beroende av att medlemmarna ska gå igång. Det vill ju kommunalsledning också såklart, för att det blir ju ingen strejk om inte folk känner ett engagemang och är beredda att strejkvakta och göra alla de här sakerna. Man vill ju att folk ska vara taggade och ha höga förväntningar. Men sen å andra sidan så bygger det också på att man ska kunna slå av allt det där, nästan som att trycka på en knapp. Men det kan man inte riktigt. Det funkar inte så. För den typen av processer, när de är igång så är de igång. Det kan man inte bara... Och det är också intressant hur folk liksom kämpade med det där, tycker jag. Hur de berättar om det i intervjuerna. Å ena sidan kanske man ville fortsätta strejka, och å andra sidan så var man den som skulle förklara för sina kamrater och för medlemmarna lokalt varför man inte kunde fortsätta. Så det finns ju mycket kring det här med de fackliga strukturerna som jag inte går så djupt in på. Men det finns ju där mellan raderna lite grann, kan man ju säga, den typen av utmaningar och liksom problematiker.
Och jag tänker att det så här går tillbaka, det som jag började med att prata om i början, det här med 70-talet, 80-talet och det liksom nyliberala eran. Just det här att det finns en medvetenhet om just den här enorma kollektiva styrkan som vi besitter liksom på arbetsplatsen. Och jag tycker du tar ju upp det jättebra, det här med att man ser sig arbetarklassen som en underordnad grupp, samtidigt som det innebär en otrolig makt. Att precis allting som finns i vårt samhälle bygger på att någon jobbare har byggt det där huset, eller kör bussar, eller tar hand om barn och allt. Att arbetarna har makten att stänga av det där, att det är arbetarna som genom sitt arbete skapar allting. Och på något sätt den här processen som inleddes då på 70-talet med nyliberalismen, och hur SAF liksom försökte på olika sätt alltså det är en kraft som man måste tämja liksom, för att man kände att nu är liksom själva systemet hotat här liksom. Det här med vinster och att det ska vara ett samhälle som, där liksom vinster och privat ägande är överordnat, att det är själva det som är hotat. Och att man på den tiden så pratade man ju om att problemet är att vi måste skapa en krismedvetenhet. Folk måste liksom gå runt och ha dåligt samvete, och man liksom väldigt medvetet har liksom arbetat för att, ja, men, och just också det här med att samordningen, att man ska liksom bryta upp, ja, men det ska vara individuell lönesättning, olika fack ska förhandla separat och så vidare. Man försöker på olika sätt bryta det här, den här kollektiva makten. Och det är det som jag tänker vi ser glimten av i den här strejken, att så här, vi börjar se, oj, vilken potential det finns här liksom,
mm,
att göra på ett helt annat sätt liksom i samhället, och där, ja, det är väl, det finns väl en rädsla där bland fackföreningsledningen, att man både vill använda den här kraften, men samtidigt vill man inte släppa den för fri liksom, för då vet man inte var man kommer hamna någonstans liksom.
När jag tänker på det här som du säger med kraften i kollektivismen, att det är någonting som jag diskuterar teoretiskt också lite mer utförligt i boken, kan man ju liksom läsa i boken om man kanske är mer intresserad av det, men det här som jag beskriver när jag pratar om sammanhållning och solidaritet och kollektiv styrka och den här liksom känslan av eufori och så, det analyserar jag ju då med hjälp av begreppet solidaritetskultur, som kommer från en amerikansk sociolog som heter Rick Fantasia. Och som jag tycker, han har ju tittat framförallt på självorganiserade arbetskonflikter då i USA på 70- och 80-talet. Och han beskriver ju just det här, hur det liksom skapas, ja, men kulturer av solidaritet mellan de som strejkar, som i sig själva egentligen, vare sig det är uttalat eller outtalat, alltså vare sig man pratar om det eller inte, så är de här kulturerna i sig själva en utmaning mot individualism och konkurrens mellan arbetare. Och det, jag menar ju att även om det finns en massa olika faktorer som skiljer de strejkerna som han har studerat från den strejken som jag har studerat, och det diskuterar jag ju också, men att i grunden så är det i princip samma processer, vill jag ju mena då, som han beskriver, som jag tycker att mina intervjupersoner ger uttryck för. Och det är ju just detta att även om det liksom aldrig uttalas någon vision om ett annat samhälle och vad det andra samhället skulle kallas för, eller liksom vad det skulle innebära mer konkret eller i detalj, så bara att man går samman och gör det här, alltså dels att strejka är ju alltid ett ifrågasättande av arbetsköparens rätt att leda och fördela arbetet, det är ju faktiskt någonting man utmanar bara genom att sluta arbeta oavsett varför egentligen, och sen i de kraven som kommunalarna ställde, som ju faktiskt handlar om hur samhället ska organiseras, alltså vad är det för typ av välfärd vi ska ha, vilka behov är det som ska styra och så vidare, och sen den här kollektiva kraften, solidariteten, sammanhållningen som i sig själv så att säga utmanar precis den här liksom splittringen och konkurrensen och individualismen som du beskriver där, hur det inte var någonting som kom naturligt så att säga, utan det var någonting som man politiskt behövde, man behövde också skapa det politiskt uppifrån, att så den typen av splittring och så. Så att jag tycker att det där är väldigt intressant, att även i en legal konflikt som är så stor och som är liksom i välfärden och det är ett fackförbund som är väl etablerat och inte liksom känt, hade kanske varit kända som bråkmakare men var ju inte riktigt det då längre. Trots alla de sakerna så kan ändå de här processerna på något vis då uppstå när folk väl ska organisera det här lokalt och göra saker tillsammans. Och det tycker jag är, ja, det är intressant.
Jag tänker också, du kommer in på konflikter som uppstår mellan barnskötare och förskollärare, som jag tycker är jätteintressant också att läsa om, som jag liksom så himla mycket känner igen, och där jag också tycker att det har ju också varit en så här medveten strategi från politiskt håll, att man just, man har beskrivit det som ett problem att förskolan är en för platt organisation, och det finns här utredningar som har gjorts om hur det liksom skapar, alltså det liksom blir dåligt för pedagogiken och verksamheten att det är så himla platt, att vi jobbar liksom, traditionen sedan 70-talet inom förskolan har ju varit att man jobbar som ett team och att man liksom just har, ja, men är väldigt jämlik, alltså om man går tillbaks till liksom när förskolan verkligen tog form liksom, när man gör den här barnstugutredningen, där är man verkligen så här att vad heter det, arbetslaget ska vara liksom jättedemokratiskt och jämlikt, och det är en förebild för barnen liksom, att de genom att se på sina pedagoger så ska de se att oj, så här demokratiskt och fint kan vi också vara, så att säga. Medan nu så är det precis tvärtom, att man väldigt medvetet har man liksom försökt skapa större konflikt, eller mot, alltså, större klyfta liksom, mellan barnskötare och förskollärare, fast att vi i så mycket, vi gör ju så mycket samma saker egentligen. Och jag verkligen kan känna igen mig i de här motsättningarna som de beskriver liksom, och ja, det är ju verkligen illa liksom, om förskollärare då på olika sätt agerar för att sabotera för barnskötarna när de är ute i konflikt liksom. Du beskriver ju också om det är de som är ute i strejken som sen bestämmer sig för att byta arbetsplats, för att i strejken så blir det liksom en massa motsättningar mellan de då som barnskötare och förskollärarna, men också gentemot cheferna liksom, att de kommer i dagen, de där grejerna. Det som tydliggörs i din uppsats är just hur destruktivt och dåligt det här är, och att jag tänker att det finns mycket att vinna i att försöka se oss mer som ett kollektiv, förskollärare och barnskötare, att vi har gemensamma intressen om att slåss tillsammans för att höja oss tillsammans liksom, och inte liksom, stå emot varandra.
Jag tänker att när jag ställde frågan till intervjupersonerna om vad de tycker om de här olika protesterna och upproren och sådär som har varit i välfärden, eller som då hade varit i välfärden när jag började göra intervjuerna, då var det ju bland annat socialsekreterare och det var ju sjuksköterskor med det här att man jobbar, vill inte ta jobb för under 24 000 och så vidare. Och när jag frågade vad tycker ni om det, då svarade ju de flesta liksom, ja men jag stödjer de protesterna, jag stödjer deras rörelse, jag tycker att de är för lågt betalda och för lågt värderade i relation till andra grupper, kanske män i kostym som sitter på kontor och vänder papper och sådär, är det någon som pratar om. Alltså att egentligen man menar att liksom i princip alla som jobbar i välfärden är undervärderade på ett eller annat sätt. Men sen när de pratar om situationen på sina egna arbetsplatser, det är ju då de här sakerna som du beskriver kommer fram så tydligt. Att det finns en känsla av att vissa är synliga på arbetsplatsen och andra är osynliga. Vissa får göra skitjobbet och andra får mer cred och så vidare. Så att det är som att politiskt så finns det, tror jag, hos många liksom ändå en uppfattning om att det behövs en bredare solidaritet mellan välfärdsyrkesgrupper. Eller kanske mellan yrkesgrupper överhuvudtaget. Medan de här mer personliga, vardagliga erfarenheterna av hur det känns att vara lägst ner i hierarkin på sin arbetsplats, Där kommer det fram andra saker som ju är uppenbarligen saker som försvårar den där solidariteten. Och det är väl också, om jag inte minns fel nu, så tror jag också att det där var någonting som jag skrev på slutet i boken om, att det där är liksom en tråd man skulle kunna dra i för något framtida forskningsprojekt. Alltså detta som du pratar om, just med solidaritet mellan olika välfärdsgrupper och vad är det liksom för förutsättningar som, vad är det som gynnar den solidariteten och vad är det som missgynnar den, så att säga.
Det är ju liksom en logik som är inbyggd i det här nyliberala, att vi ska klättra på varandra och vi ska göra karriär. Alltså, det bygger på ett tänkande om att om jag ska få mer pengar så bygger det på att någon annan får mindre pengar av mina kollegor, så att säga. Att vi liksom, vi ställs ju mot varandra och vi gör ju det jobbet bra. Problemet är ju också att just den här kollektiva styrkan är ju bara en teoretisk möjlighet, i och med att vi inte har någon slags strejkrätt på en förskola. Vi kan inte gå ut i strejk på min förskola eller inte i min kommun eller så, utan det just är den här enorma hierarkin, fackliga hierarkin, där ja, men för att vi verkligen ska kunna gå ut i en strejk så, ja, det är en väldig apparat liksom, om man då på sin arbetsplats ska försöka påverka kommunal att förändra det liksom. Men jag tänkte, ska vi säga något om du kan säga något om mottagandet liksom, hur den har tagits emot och de diskussioner som har varit liksom, efter att du har gett ut boken och sådär.
Men jag har ju gått ganska mycket in för att sprida den här boken, inte minst i arbetarrörelsen. Och har ju också blivit inbjuden ganska många gånger av olika fackliga organisationer, men också S-föreningar och SSU-klubbar, och Vänsterpartiet har bjudit in mig och sådär för att prata om boken. Och jag tycker ju att mitt intryck är ju att dels när jag pratar för kommunalare så är det ju många som, de som har varit med under strejken, de känner ju igen sig väldigt mycket. Jag tycker att jag har fått mycket liksom jag ska säga att jag tycker att jag har fått bekräftat i efterhand att de erfarenheterna som jag lyfter fram i boken har varit mer allmänna. Alltså att även folk på andra platser i landet och liksom med andra erfarenheter och så känner igen sig väldigt mycket. Och jag har fått en del nya berättelser också såklart när folk berättar sin historia om strejken. Och som jag sa tidigare också detta med att många säger att de önskar att de hade kunnat få uppleva någonting sånt här. Att de känner igen problemen men de känner sig liksom ganska långt ifrån att få uppleva en sån här situation då som strejken var. Av den här sammanhållningen och kampanden och så. Och generellt så tycker jag att det har blivit bra diskussioner om detta med både när jag har pratat för kommunala men också när jag har pratat i andra sammanhang. Om detta med just vad det gör med människor att delta i kollektiv kamp. Därför att det där är ju någonting som är, jag tycker att man i arbetarrörelsen inte pratar särskilt mycket om. Och det är inte någonting som har varit i fokus i forskningen heller om arbetarrörelsen. Utan forskningen har ju tenderat, och även tycker jag arbetarrörelsens egen debatt, har ju tenderat att handla om de här hårda fakta, mätbara saker som hur många är vi, vilken sorts människor är det som är med, vilken institutionell makt har vi, liksom, vad blev resultatet av en viss riksdagsomröstning, blev det ja eller nej i den frågan, eller vad fick vi i löneavtalet? Alltså sådana saker som är ja, men enkla att mäta helt enkelt, men att som jag skriver i boken också, att arbetarrörelsens styrka historiskt har ju varit helt beroende av att kunna frammana någonting som är mycket större än alla de där institutionella mätbara sakerna. Och den här större saken är ju solidaritet. Det är ju den som har gjort att det har blivit möjligt att driva igenom alla de här andra grejerna som vi sen kan mäta. Och det tycker jag att ja, men där känner jag att det har blivit ett genomslag för liksom den poängen att många som kanske aldrig har tänkt på det innan har börjat tänka på det efter att jag liksom har pratat om boken och visat citat då från de kommunalarna som jag har intervjuat och så. Och det känner jag mig glad över, därför att jag tycker verkligen att det där är någonting som har kommit i skymundan under väldigt lång tid. Att det helt enkelt räcker inte med de där mätbara sakerna, utan man måste också ha det andra. Och sen kan man ju diskutera hur skapar man det, och är det något man kan liksom skapa medvetet, eller är det någonting som mer kommer i vissa situationer och sådär. Allt det där kan man ju såklart fundera på och diskutera, men ett fokus på den dimensionen av organisering och den dimensionen av kamp och den liksom dimensionen av arbetarrörelsen, det tycker jag att det finns ett stort intresse för helt enkelt, att många har ett sug efter det där och tycker att det där är intressant.
Jag tänker också att alltså, det blir ju lite så här negativt just när man så här pratar om frånvaron av strejk och kamp idag. Men det jag tycker liksom känns så hoppfullt är just det där. Alltså, det är ju inte många doktorsavhandlingar som direkt liksom blir en bok och sen diskuteras liksom inom fackföreningsrörelsen. Liksom. Vanligen så är ju doktorsavhandlingar någonting som är en angelägenhet för liksom, akademin mer internt. Liksom. Så det känns ju jättekul. Liksom. Men sen också att den har fått sånt varmt mottagande och även liksom, från liksom, Malin Ragnegård som är ordförande för Kommunal. Liksom. Även om du stryker in liksom, inte medhårs, utan du är liksom, kritisk mot hur fackliga byråkratin ser ut och hur strejken sköttes och så vidare. Men den liksom, även från centralt håll så är den liksom, ja, uppskattad. Liksom.
Ja, och när jag skrev boken så gjorde jag ju det. Jag hade ju hela tiden som mål att den här boken skulle kunna läsas även av människor då utanför akademin. Och jag hade ju också som mål eller kanske förhoppning att den skulle också kunna betyda någonting för kommunalare inte minst, men fackligt aktiva kanske överhuvudtaget. Och den typen av respons som jag har fått har ju gjort mig otroligt glad. Alltså kommunalare som har hört av sig och berättat att de har aldrig läst en akademisk avhandling innan, men de har läst den här. Och det var till och med någon som beskrev att hon hade sträckläst den. Den är nästan 500 sidor då, så att det är ju en bedrift i sig. Och det Ja, det tycker jag känns... Alltså jag är väldigt glad över det, att det har liksom fått det utfallet. För att det gör ju att det också känns värt att ha lagt ett antal år på att skriva den här boken. Och det har inte varit så... Det är inte alltid roligt, liksom. Det är inte alltid lätt. Men jag tycker att det gör att det är värt det. Så känner jag, liksom. Alltså det är ju såklart att man skriver en avhandling för att man ska få en viss examen och så. Men för mig har ju ändå... Min faktiskt huvudsakliga drivkraft har ju varit att jag ville skriva en bok om den här strejken. Jag ville att den skulle bygga på kommunalarnas egna röster. Och jag hoppades att den skulle bli läst utanför akademin. Och har ju försökt skriva på ett sätt som ska vara någorlunda i alla fall, så långt det nu är möjligt, tillgängligt även för icke-akademiska läsare. Och om det har i någon utsträckning lyckats, så tycker jag ju att det är, då är det faktiskt det största. Det är den största förtjänsten med att ha gjort det här, tycker jag.
Ja.
Mm.
Ska vi sätta stopp där? Ja, nu måste du dra. Tack så hemskt mycket.
Ja, tack själv.
Och tack till dig som har lyssnat. Kristins bok Kampen om välfärdsarbetets värde, fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003, är utgiven på Leopard förlag och finns att beställa från bland annat Bokus och Adlibris på nätet eller direkt från förlaget. Avhandlingen går också att ladda ner från Lunds universitets hemsida. Förändra podcast finns på Facebook, på Instagram och TikTok. Följ och gilla podden där och skriv gärna dina tankar kring det här avsnittet. Har du idéer om vad framtida program ska handla om? Kanske någon som jag borde samtala med? Så hör av dig till podden via sociala medier. Du kan också mejla forandrapodcast@gmail.com. Förändra podcast har också en hemsida, forandrapodcast.wordpress.com.